Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hallå, hallå, hallå och välkommen till ett alldeles vanligt avsnitt av Komvux-utbildningen Vinskolan. En skola om vin. Och vi som sitter längst bak i klassrummet och viker pappershygplan är jag, Benke, och du, Klimpen. Men vi har ju stört de andra eleverna tillräckligt idag och istället gjort en otrolig upptäckt. Pappret till pappersflygplanen skulle man kunna använda dem och göra vinförpackningar med. Kanske. Kanske inte. En lång väg att säga att det vi ska prata om är exakt det. Inte papper egentligen, utan vinförpackningar. Vad tycker du om den idéintrot?
Ja, det var det konstigaste hittills.
Ja. Tack.
Klimpen är inte min favorit.
Nej, jag förstår det. Du vill inte bli kallad Klimpen och jag vill inte bli kallad Benke heller. Nej. Så vi håller oss till Carl Johan och Mikael.
Ja.
Men, sådär, hej och hå. Min första tanke när du presenterade det här ämnet var, kommer det här bli våra tråkigaste avsnitt någonsin?
Det beror på den som lyssnar.
Okej, det är ni som bestämmer det.
Som bestämmer om det här är tråkigt eller roligt. Själv tycker jag det är jättekul, för det innefattar ju en stor dos av kulturhistoria som ganska var intressant.
Mm.
Eftersom vin är en vätska och den måste ju på så sätt förflyttas på något sätt.
Ja, just
eller hur?
Ja, ja, visst.
Och då, vad har man använt för att förflytta den här vätskan? Så jag tycker det är jättekul. Och sen ska vi prata om framtidens förpackningar. Och då handlar det om en helt annan sak utav innovationer. Och det handlar om ju klimat och allting annat.
Just det.
När det gäller att lämna så lite koldioxidavtryck som möjligt.
Just det, någonting man struntade i lite mer förr i tiden men som är av stor vikt idag.
Exakt.
Ja.
Men alltså, i grunden så är det ju så att vi pratar om kolonisatörer, vi pratar om nya världen. Mm. Det första de hade med sig var ju sticklingar, vindruvsplantor.
Ja.
För att man kunde börja odla druvor och efter några år så hade man åtminstone en skörd av något näringsriktigt och alkoholhaltigt som var nyttigt och bra för folket. Och det var ju lätt. Men vinet när det är färdig dryck är ju inte lika lätt transporterat.
Nej.
Som sticklingarna.
Nej, vätska tenderar att ta sig igenom saker mer än sticklingar.
Så är det. Så att från de första vinerna började produceras för 8000 år sedan så handlar det här om tekniska innovationer kan man säga. Hur fraktar man en vätska helt enkelt? Och det gäller ju olivolja och vin som det var från början då.
Mm.
Och då kan man säga att det finns ett uttryck som heter nöden är uppfinningarnas moder.
Det gör det sannoliken. Ja,
det gör det sannoliken, och det kan man väl säga. Av nöd måste man ju tvungen uppfinna någonting.
Ja.
Så att...
Vi måste ju få vin, tänkte folk.
Ja.
Mm.
Men idag forskas ju enormt mycket detta. Och förr var det kanske mer av nöden.
Ja, jag fattar.
Men...
Ja, men då, så du menar det börjar sticklingar lätt och helt plötsligt har man vin överallt, och sen så vill man ju då kunna transportera sin dryck överallt.
Mm.
Och då har vi då lite, det låter som du säger, som vi har två delar i den här podden.
Mm.
En som är, vad har hänt? Hur har vi transporterat våran kära dryck genom historien? Och en del som är, hur gör vi det nu och i framtiden?
Ja.
Är det rätt tolkat?
Ja, jag tänker att vi tar en rätt stor dos av hur det är idag och framtiden.
Ja.
Men jag har faktiskt förberett lite tankar kring hur det har varit.
Ja.
Och det kan ju vara lite kul att påminna om det också.
Ja.
Ska jag köra?
Du, kör på. Jag lutar mig tillbaka. Och så håller jag mitt vattenglas här. Och sen så kör du bara.
Vi börjar med georgierna, redan de gamla georgierna och deras kväverikärl som vi har pratat om. Men de var ju inte så lätta att förflytta.
Nej.
Nej. Och då kan man utgå från att de i alla dessa tider använde alltså djurhudar, skinn.
Oj.
Ja, det kunde vara för magar eller till och med hela djur, en get eller en ko eller någonting annat.
Ja, som man nu är tveksam om att vissa...
Som man sydde ihop och då fick man ju en tätbehållare.
Ja, just det.
Så kunde göras i olika storlekar beroende på vad man utgick från för djur eller del av djuret.
Mm.
Och det här kallas alltså för vinskinn på svenska. Mm. Det kan man googla på.
Mm.
Så att det var väl de första förpackningarna man använde.
Mm.
Både för vin och olivolja. Och troligen också när man skulle göra vin. Hade man små keramikkärl men kanske också större djurhudar. Så kunde det vara stora som sagt som kossor, va? Och det började de använda när de transporterade vinet, exporterade som de gjorde från Georgien ner till tvåflodslandet som är...
Jag vet inte.
Eufrat och Tigris. Mesopotamien.
Aha.
Sumerer. Ur i Kaldén. Det här är gamla områden, de första stadsstäderna. Mm. Där de hade väldigt mycket avancerad teknik för vattenförsörjning och annat.
Just det.
Men dit gick mycket av vinet från Georgien och de här armenierna, transkaukasiska trakterna. Och det var oftast djurhudar.
Ja.
Intressant nog så vet man också att de använde en typ av tunnor som var urholkade palmträd.
Det låter ju väldigt, i den här liksom, tidsåldern så låter det som att vi inte riktigt är vid tunntiden än. Så det låter ju väldigt modernt.
Ja. Då var det nog också kanske. Ja. Så att det var ett kärl man använde innan de började producera allt fler och bättre amforor.
Just det.
Som vi vet. Och det har vi ju pratat om, hur många miljarder amforor det har gjorts under tiderna. Och det blev ju det som blev allenarådande sen. När det gäller att förflytta vin.
Jag tänker att det finns ett problem. Jag vet att så man uppfann att göra ost till exempel, eller ost på vissa sätt, var ju att man hade mjölk i kohudar. Så var det en massa bakterier och skit kvar i de där kohudarna. Och så började det hända saker med mjölken då man transporterade. Mm. Och så blev det ost till slut typ. Och jag tänker att det måste ju ha samma... Det måste ju hända konstiga grejer med vin också. Man håller på att transportera det i huvudar. Så då är kärl, amforer och annat bättre.
Ja, men det kanske blev en liksom fermentering, intressant mjölksyre.
Ja,
jag vet inte.
För rivella.
Ja, just det.
Mm.
Det kan du.
Mm-hmm.
Men amforerna var väldigt bra.
Ja.
För de kunde ställas i jord eller sand. De var spetsiga i botten.
Kylas.
Mm. Och så hade de en smal hals. För att minska lufttillförseln och anpassade för att kunna bära en person. Och så var de lätta att täta.
Mm.
Så det var ett väldigt, väldigt bra kärl. Och grekerna var väldigt duktiga på keramik överhuvudtaget.
Ja.
Det kan man ju titta på redan de gamla grekerna i antiken. Ja. Det finns väldigt mycket keramik kvar därför att det var så pass hög kvalitet.
Ja, Ja, det lärde jag mig på det här, pratade vi om i Greklandsavsnittet när jag var i Syrakusa på ett sånt fint museum där. Det är, om det är någonting som har bevarats från den här tiden, hur bronsåldern eller vad vi är någonstans nu, så är det 1 miljard amforskärvor. Ja. Det är det som finns.
Det finns alltså ett utav Roms kullar är byggt på skärvor utav gamla amforor.
Ja, det
och det måste vara miljoner där.
Ja.
Men romarna faktiskt uppfann något lite större. Ett kärl som heter Dolia, som kunde rymma upp flera tusen liter.
Uh-huh.
Och som blev som bulkförvaring.
Mm.
Och till och med att man utrustade skepp. Alltså man byggde in de här stora 2-3 tusen liters faten i kölen. Och så pumpade man in vin där och så kunde man transportera ute.
Det låter ju väldigt modernt.
Det låter väldigt, bulkfartyg, vadå?
Vätska.
Nackdelen var att de blev lite instabila de här. Och var ju också tvunget att pumpas i och pumpas ut på något sätt. Men de var duktiga på hävertar, alltså, det var väl inga problem.
Ja.
Men man tror att de var instabila därför det finns många av de här skeppen som ligger på havets botten, Medelhavet. Intakta, för det är som att de har sjunkit.
Ja.
Så att när det börjar blåsa till så var det inte alltid den bästa formen.
Ja, det är precis. Det är någonting också med vätska rör ju på sig. Så jag tänker, beroende på fullt man fyllde dem där, så kan ju det trycka på snarare än att det hjälper som barlast på något sätt. Inte riktigt fysik,
nej, inte
min bit. Men det man kan förstå att det kan bli krångligt.
I alla fall så återgick man till amforer
mesta
delen och transporterade. Och då sålde man ju amforer med vin eller olja i då en mass.
Ja.
Och då köpte man en amfora, en färdig amfora, och fick den också levererad från producenten. Så det var ju som en flaska ungefär.
Ja, varför har de slutat med det här? Vad är amforedelen?
Vi kommer till det.
Vad är amforedelen på Systembolaget?
Ja, precis. Ja. Amforaavdelningen.
Mm.
Men ett skäl var faktiskt att grekerna och romarna exporterade väldigt mycket då vin i amforor.
Mm.
Bland annat till Frankrike.
Mm,
som då var lite uppdelat på. Det var liksom inte det Frankrike. Däremot så fanns det då kelter uppe i nordväst.
Aha.
De vi kallar för galler.
Ja, just det.
Man tänker Asterix och Obelix.
De vet vi vilka det är.
Ja, och då vet man också
Idifix.
Att de hade fat.
Aha.
Träfat.
Just det.
Så att huruvida de uppfann vet jag inte. Men de var väldigt stora på att producera ekfat, mycket ekskog.
Ja, de populariserade brukar man alltid säga.
Definitivt, och de gjorde öl som de använde de här till.
Ja.
Så att sen kom då amforerna dit och så tänkte romarna, det där var ju fiffigt.
Ja.
Och då tänkte gallerna, det här var ju fiffigt, vi börjar producera vin.
Ja.
Så man kan säga att från den tiden då, nu pratar vi kring vår tideräkningsbörjan och lite tidigare.
Mm.
Så började de producera vin i Frankrike.
Ja, det var då det började. Då kombinerade de sitt tunnbindande med vinmakande.
Ja, och romarna var då inte sämre med att börja leverera sitt vin i tunnor.
Mm.
Som hade väldigt stora fördelar jämfört med amforerna. Amforerna var lite statiska, man var tvungen att ställa dem i någonting.
Mm.
Vinfaten då kunde ju rullas på ett väldigt smart sätt.
Mm.
Och med tanke på de galliska garnisonerna som man vet från Asterix och Obelix så flyttade de runt lite grann.
Ja.
Och då ville de ju ha sina vinfat med sig.
Rulla med dem.
Rullade med dem.
Ja, precis, det känns ju som att det är mer hållbart. Alltså en öltunna kan ju gå sönder lite granna och det går att fixa. Eller så här, det kan
repareras.
Ja. Medan en amfora går ju sönder så är det ju sönder liksom.
Ja. Det är kört.
Ja, det är kört.
Men ja, barrikerna, de här små då, 220, ungefär den storleken som var hanterbart.
Ja.
Det har ju blivit en symbol för Frankrike sen.
Mm, verkligen.
Träfat och vin.
Mm.
Och det kommer från den tiden. Men ja, romarna körde runt med dem där hela tiden. Sen är det roligt att konstatera hur det här växte. Man kommer ju på att ju större fat man har, ju långsammare utvecklas vinet.
Okay,
mindre syre i förhållande till...
Utvecklas menar du då i lagring?
Oxideras, oxideras.
Mm.
Och då kan man konstatera att framförallt i Tyskland gammeltyska delen, furstedömen och annat, så växte de här vinfaden. Det finns ett i Heidelberg som rymmer 200 000 liter.
Oj.
Det finns fortfarande kvar.
De ville aldrig att det vinet skulle bli gammalt.
Nej. Nej. Och ett som är ännu större faktiskt, gamla östtyska, är Dresden.
Aha.
Som rymde 240 000 liter. Och de är helt fantastiska, de här faten.
Aha.
Man har sett bilder på dem.
Aha.
De är utsmyckrade. Det var ju liksom ett sätt att stora lokaler, man kunde ha fest och man kunde klättra upp på de här och sånt.
Just det. Och det låter, men det låter som att någonstans mellan 220 liter och 240 000 liter så finns det en gräns där det inte hjälper längre och där det inte blir funkar riktigt, eller?
Ja, vi utvecklar det i ett eget avsnitt.
Ja, vi gör det. Ja. Spännande, det vore coolt att se.
Ja, det kan vi göra någon gång. Flaskor då, tänker du?
Det, ja, för jag, det vet jag dock inte. Vi har ju pratat om fat, men har man druckit vinen ur någonting annat då än glas? Har man haft en mellanstation som flaska?
Du har haft naturligtvis mindre keramikkärl.
Ja, okej. Okay. Det är då det.
Och druckit vin, men inte transporterat. Det är
ingen då. Transport eller
utan det är väl snarare att man har köpt en tunna.
Ja.
Och så har man hällt upp det i olika former av kärl och kunnat distribuera då på plats lite närmare kunden. Men flaskor har ju funnits jättelänge. Det var bara det att de var inte så starka och bra.
Nej.
Och ganska dyra.
Ja, glas är svårt.
Glas är svårt.
Mm.
Och det kan man ju se bara på de här, jag tänker på de här italienska Chianti-flaskorna med bast runt.
Just det. Ja.
Som flaskorna kallas för övrigt för fiasko.
Ja, det har jag pratat om.
Men de är inklädda i bast för att de skulle hålla bättre. Därför att glaset var inte tillräckligt starkt helt enkelt.
Mm.
Så att klara transporterna på det sättet. Och det var ju egentligen först i början på 1800-talet som man lyckades göra starkt glas. Och dessutom standardiserade. Från början så var de liksom bulliga. Som keramikkärl nästan.
Mm.
Lite olika former. Sen blir de allt mer och mer smala. Och cylindriska.
Mm.
För att då kunna användas för lagras. För man har ju upptäckt att om man hade en bra kork. Och la flaskorna ner. Så utsattes de inte så mycket för syreangrepp. Och då kunde man spara flaskorna.
Fick de här Heidelbergspersonerna.
Tanken var väl god.
Ja, va? En liter, eller 75 centiliter. Vi har ju våra 200 000 liters fat här. Ja, förlåt.
Men i alla fall i England, där var de bra på att göra glasflaskor.
Ja, jag tänker, det var det jag tänkte, för det är någonting med industrialiseringen här som har gjort att det här går.
Just det, de lyckades i 1820-talet standardisera med maskin, producera glasflaskor som var exakt likadana, lika långa, lika tjocka, lika samma vikt och så vidare.
Mm.
Och det var ju enormt. Först då liksom började man kunna lagra viner och kunna sälja viner på flaska.
Just det. Man får liksom mer, inte vet jag, personligt brukmängder på det än ett 220 liters fart. Man måste ha en sån karaff att ta ur.
Men fortfarande var de ganska dyra de där. Så att under hela 1800-talet köptes och såldes vin i bulk i fat fortfarande.
Okay.
Sen kanske det tappas upp på flaskor i den lokala vinhandeln eller i tavernan eller vad det var för någonting. Men vi kan väl säga så här att i dessa dagar så kan då årgångsvinsflaskan fira 200 år, den här standardvinflaskan.
Grattis!
Grattis till den.
Grattis flaskan.
Ja.
Ja.
Men det var väl först in på 1900-talet egentligen som flaskorna började ta över.
Ja.
Och vinfaten blir allt mer ett sätt att lagra vinerna hos producenter.
Just det, mer en business-to-business transport. Och konsumenterna kommer längre och längre bort från själva fatet.
Ja. Men när järnvägen började byggas ut, 1850-60-talet, så hände ju någonting. För då började man kunna liksom verkligen distribuera, transportera vin över världen.
Just det.
Och via båtar och skepp också naturligtvis.
Mm.
Men i hamnarna kunde man ta emot dem i järnväg och köra vidare. Och då blev det väldigt mycket stora träfat.
Mm.
Men också plåt, bläck till exempel som var uppfunnet på 1800-talet.
Mm.
Gjorde att man kunde bygga stora tankar.
Mm. Låter som återigen industrialiseringen i västvärlden har skyndat på utvecklingen av vin och andra saker.
Ja, ja, men det var ju då som vinhandeln i världen kunde växa.
Mm.
Det kunde importeras enorma mängder vin från till exempel Argentina, Kalifornien.
Mm.
Och Sverige med vårt monopol, Vin och Sprit, de hade till och med 3 skepp som levererade. Och det,
hade Vin och Sprit egna skepp?
Ja, coolt. Vinskeppen som heter Vinia och Demia. Som åkte skyttetrafik ner till Frankrike och Spanien.
Aha.
Bulkfartyg alltså, hämtade vin och körde ner i då det nya Årstadal på 50-talet i Stockholm.
Aha.
I bergrum lassade in miljontals liter vin där.
Aha. Men det var coolt. Det låter mycket häftigare än idag. En sån hipp importör som försöker branda sig till någonting. Skit i det. Dra ner ett sånt stort skepp och bara lasta på.
Ja.
Mycket roligare.
Ja.
Ja,
det var roligare förr.
Mm, det är mycket som var.
Ja.
Också värre.
Ja.
Men bra, då har vi flaskor.
Ja, sen kom ju revolutionen kan man väl säga. En revolution. Det började faktiskt på 1960-talet med en kille i Kalifornien som uppfann en bag-in-box.
Ja.
Ja, där kom den.
Ja.
Men han hade inte tänkt att det skulle vara vin i den.
Nej.
Utan den var gjord för batterisyra.
Ja.
Vilket jag tycker är väldigt kul. Det måste liksom vara antitesen till vin.
Ja.
Någonting så totalt odrickbart och livsfarligt.
Just det. Beroende på vilket bag-in-box-vin du köper.
Bra tänkt.
Ja.
Men det här fanns i Australien också. Och en vinproducent som jag till och med kommer ihåg namnet på.
Mm.
Han dog för inte så länge sedan. Han heter Thomas Ngove.
Thomas
Ngove. Han testade det här för vin.
Mm.
Och det blev succé.
Ah.
Och strax därefter så kom Penfolds på att man kanske skulle sätta någon liten tappningskran på det också. För i hans version skulle man bara klippa upp den.
Aha, just det.
Då fick man väl sy ihop den. Här.
Ah,
jag vet inte. Men så kom det, och det blev en jättesuccé.
Aha.
När jag var första gången i Australien i slutet på 80-talet så fick man se bag-in-box.
Det, bara, wow.
Det var helt sjukt.
Men vad
bara
det
gå och hämta ur en bag-in-box i kylen.
Ja, det låter ju, det är en helt annan upplevelse än en sån hård flaska som de har kämpat
jättekonstigt,
med.
Jättekonstigt. Och svenska systembolaget eller Vin och Sprit var inte dugg intresserade.
Nej.
De sa till exempel, nej, det kan inte folk tycka är roligt.
Nej, det är tråkigt. Det bestämmer vi.
Nej.
Men bara så jag menar, när var den här Thomas Ngove då? När var vi då?
På 60-talet.
60-talet, okej. Okay.
Ja. Mm. Och det slog väl igenom i världen på 70-talet.
Mm. Det är så tydligt ändå.
Ja, men det var ju inte för de finaste vinerna naturligtvis. Så att det fick nog ganska dåligt rykte.
Mm.
När man gick i butiker då för så stod de längst ner på vinhyllorna, lite bag-in-box 5 liter eller 3 liter.
Mm. Ja, det, om jag ska vara ärlig så är det lite så det gör idag också. De är ju lite en egen kategori.
Det kan man dock säga.
Även om, jag vet inte, det finns ju jättemycket bra bag-in-boxer där också, ska jag säga, som inte är så där kast som det var
och där
då.
Där har ju Sverige varit föregångare.
Mm, det är så.
Genom att ha introducerat bra viner i bag-in-box som har inspirerat andra länder. Och idag handlar det, som vi ska prata om här nu, handlar det ju om vilken förpackning som är bäst.
Mm.
Och när Sverige gick med i EU 95, det var ju då mycket hände, då fick de ju säga okej till de här boxarna.
Mm.
Och sen har de ju tagit fart och ja, mer än hälften av alla vinerna som säljs idag är på bag-in-box.
Mm.
Men då kom också Tetra Brick, du vet den här tegelsten, pappförpackningen.
Just det.
Man har juice och sånt där som var mer som en tegelsten då på den tiden.
Ja.
Och det var en kille som heter Anders Åkesson som tänkte, nu ska jag sälja mycket vin i bag-in-box. Eller i Tetra Brick.
Ja, just det.
Han är ju från Skåne också.
Ja,
och det ligger ju Tetra Pak.
De vill alltid sälja.
Men de sa ju nej. Men var tvingade faktiskt att säga ja till slut. För de kunde inte förhindra. Det hade varit en konkurrensbegränsning.
Mm.
Och han var först på platsen och har berättat för mig att de första åren sålde han 10 miljoner liter vin.
Oj.
Om året.
Ja,
av dessa Terra del Rosso heter det. Jag tror många kommer ihåg det där.
Ja, och nu har kanske Åkesson fått lite mer konkurrens av andra Tetra Brickvin.
Absolut.
Ja. Men ja, det är ju familjen Rausing har då även tagit sig in i vinvärlden.
Absolut, i hela världen. Och det är väldigt bra, vad säger, en aseptisk förpackning.
Ja.
Det vill säga, den stör inte innehållet på något sätt.
Nej.
Om antingen man har juice eller vin eller någon annan vätska i de här förpackningarna.
Med det. Nej, jag fattar.
Så kan det vara. Men sen har det ju kommit, ja, som vi alla har sett, PET-flaskor och aluminiumburkar.
Ja.
Och en del plastpåsar, pouches som de kallas,
mm,
med vin. Man kan väl säga, för att använda ett uttryck, det är inte speciellt sexigt med de här förpackningarna. Det är, nej, ju verkligen och konsumtionstråkigt på något sätt. Men vi...
Det finns ett annat problem med papp versus glas, tycker jag. Och det är att papp luktar. Även om det inte påverkar vinet, så luktar papper någonting, tycker jag. Till skillnad från glas som är mer neutralt doftmässigt, tycker jag. Kan vara, om man pratar med någon på Tetra Pak, så säger de, det är helt luktfritt. Jag tycker inte det stämmer riktigt, men ändå.
Men man kan säga att de här förpackningarna som jag har pratat om nu,
mm,
som inte är glas,
mm,
de har en sak gemensamt.
Vad är det?
De är gjorda för att distribuera och sälja vin för snabb konsumtion.
Just det.
De går alltså inte att lagra viner i.
Nej.
Och lagrade viner är ju väldigt trevligt.
Mm.
Så att det är någonting man måste komma runt med det här.
Mm.
Och då kanske vi måste titta in i framtiden för att hitta då en vinförpackning. Jag tänkte vi kunde prata lite grann om det.
Ja,
men kanske ska kommer vi... på något nytt, du och jag.
Ja, vem vet? Ska vi göra det? Vi tar oss mot... om det här var dåtiden, så tar vi oss mot framtiden nu,
ja,
då. Det gör vi.
Och du ska hitta den nya förpackningen som uppfyller alla ganska högt ställda miljökrav. Och så ska den vara tät och den ska vara lätt och det ena med det andra.
Bra, vi går dit. Ja, men då det var väl genomgång av hur det har varit innan. Vad har vi, om vi står börjar med att stå stadigt idag då, vad har vi?
Vad är lösningen?
Berätta.
Jag vet inte.
Nähä.
Men det kanske kommer flaskor eller förpackningar som bara dunstar bort. Helst vill man ju vilja att det ska bara bli vatten och luft utav saker och ting.
Mm, det var bra.
Eller så ska de förmultna väldigt snabbt.
Ja.
Aluminiumburken, vad tänker du?
Dyrt är det inte, men det är, kräver väldigt mycket energi att göra aluminium, men det är väldigt bra att återvinna.
Ja, men jag är lite skeptisk. Jag vet att det kostar väldigt mycket energi att göra den första burken.
Mm.
Och jag kan inte tro att det är helt energifritt att smälta ner dem och göra nya burkar.
Vet jag.
Nej.
Men det är någon anledning till att PET är populärt som det. Men ja.
Det är inte den bästa, mest energismarta förpackningen.
Nej.
I alla fall. Men bättre än flaska.
Mm.
Mycket sämre än bag-in-box.
Mm.
Bag-in-box lever ju högt på sin volym också.
Mm.
Men nog kommer det att bli viner på någon slags pappersmaterial. Och där händer ju enormt mycket. Jag läser liksom var och varannan vecka hur man håller på och forskar kring nya sätt att producera material från... då skogen, träbaserade material, men också med hjälp av bakterier.
Mm.
Där inte för länge sedan det stod att man kan modifiera bakterier som gör att de kan omvandla gammal plast till en ny plast som är nedbrytningsbar.
Just det, det har jag också läst om faktiskt. Men jag tänker också, du kanske kommer till det här, får säga, men jag hoppar till, det är en stor fördel om man tänker miljömässigt, om vi är inne på det. För glas går ju också att återvinna. Men det är så att många vinhus vill ju inte använda returglas för det ser fult ut.
Ja, det är problematiskt. Men det var ju det vi hade i Sverige.
Ja, ja det var ju jättevanligt
för. När Systembolaget fick bestämma att det skulle ha returglas.
Jag vet. Men det jag skulle komma till är ju att det är tungt.
Mm.
Det är tungt att transportera. Ja. Det är ju väldigt mycket vikt som går åt till bara ett kärl.
Ja. Och där skulle jag väl vilja påstå att det finns en stark utveckling.
Ja.
Vi kommer liksom aldrig runt, i alla fall på inom de närmaste 10-20 åren tror jag, kommer vi inte runt att flaskan är den enda förpackningen för vin som man kan använda för att lagra viner längre tid.
Mm.
Men flaskorna blir tunnare.
Mm.
En standardflaska förr, eller fortfarande faktiskt, väger ju 700-800 gram.
Mm, det är rätt mycket.
Ja, och många kunde väga över ett kilo. Fortfarande kan man hitta vinflaskor, de väger 1,3 kilo.
Mm.
Och vet du varför de ska väga så mycket?
Det ser snyggt ut.
Dyrt. Det ser dyrt ut.
Men det känns
tungt
dyrt.
Är dyrt.
Ja, just det.
Och det är många länder, inte i Europa kanske, men andra länder har systematiskt gjort tunga flaskor.
Ja.
Men nu finns det lättviktsflaskor, 400-500 gram.
Ja.
Och jag kan mycket väl tro att man ska lyckas producera en flaska kanske runt 200 gram.
Mm.
Som är lika stark och definitivt lika tät. Och som kan användas för att lagra viner länge.
Det låter sannolikt att man skulle kunna göra det.
Och då kan man ju utnyttja möjligheten att transportera vin på annat sätt. Och som fyller det på flaskor närmare kunden.
Mm.
För vi har ju pratat om de här vinfartygen och alltihopa.
Ja, de romerska och Systembolagets transport.
Ja, just det. Och några dessemellan. Men idag transporterar väldigt mycket vin i så kallade flexitankar.
Ja, vad är det?
Det är, om du tänker en container.
Det kan jag tänka mig.
Och sen så tätar du den, eller gör en ballong inuti den av ett tätt material.
Ja. Yeah.
Och fyller det med vin.
Ja.
Då har du som en gigantisk bag-in-box som rymmer kanske 24 000 liter.
Ja, perfekt till festen.
Ja, och det är ju bra.
Ja.
Och det är effektivt med containrar. Så att det är ju faktiskt det effektivaste sättet att transportera vin över haven och kanske på järnväg och så vidare. Och då kan du liksom på plats närmare kunden hälla upp det på flaskor eller som det sker bag-in-box och sånt där.
Mm.
Så det är väl en del av framtiden.
Ja, det låter ju väldigt smart, för jag tänker, ja precis, ena delen är vad gör man med flaskan, bla bla bla, och ena delen är transport. Och där vill man få bort så mycket, alltså dels rent, tänker jag, ekonomiskt.
Mm.
Det går åt en massa bränsle till att transportera saker som man ändå inte ska konsumera, utan bara i någon form av kärl.
Mm.
Kan man ersätta det med den här då jättefestisförpackningen, så är det jättebra.
Mm.
Men det andra är ju för miljön såklart, att det är mindre bränsle som förbrukas liksom.
Men man kanske kommer runt med plasten, alltså plasten är ju, eller kanske kan bli riktigt tät om man experimenterar fram något nytt plast som är nedbrytningsbart, men problemet är att alla material, de flesta fall som ska vara nedbrytningsbara, de är inte så bra på att tåla värme.
Nej.
I rumstemperatur är de jättebra, men blir det för varmt 30-40 grader så börjar de brytas ner.
Ja, det händer saker.
Ja, och det är liksom att få ihop den vetenskapen att det ska vara nedbrytningsbart men ändå tåla otroligt mycket. Det tror jag.
Nej, det går inte ihop riktigt.
Det går inte ihop, nej.
Nej, precis. Det ska inte väga någonting. Det ska vara superhållbart när det behövs, men också kunna gå sönder och förstöras direkt när vi vill det.
Som genom ett trollslag så ska det bara bryta samman.
Ja, jag tänker på Spindelmannens sån, om man har tittat på filmerna eller serietidningarna, hans sånt spindelväv som man skickar iväg. Den är väldigt praktisk, för det är väldigt hårt när det behöver det och inte när det är det.
Vad tar den vägen sen då?
Det är oklart. Det är biologiskt nedbrytbart.
Är det det?
Ja, det har jag kollat.
Ja, bra, skönt att höra.
Ja.
Jag tänker att det kan finnas material som man kan äta upp efteråt. Det finns en typ av pappersmaterial i alla fall som man kan tugga i sig.
Tortillabröd,
tänker du på? Jag har sett att det finns glasskedar som man äter upp.
Ah,
som
det,
inte gjorda av våffla utan av något träbaserat material.
Mm.
Och det är väldigt bra.
Uh-huh.
Om man kan äta upp sin vinflaska till desserten.
Just det. Det känns som... Hur bryter inte vätskan ner... Det här som man kan äta.
Inte. Jag fattar inte. Så här är det också. Jag tycker det är lite konstigt. Om man nu ska få biogas och alltihopa sånt där. Och det är ju ganska bra att kunna skapa biogas. Det används ju.
Ja.
Mm. Då ska man inte hålla på människorna för att käka upp dem. Då kanske det blir metangas istället ur rumporna.
Ja, okej. Ja, du ser en miljörisk där.
Det finns alltid något. Vi tänkte inte på det.
Nej, just det. Att det blev helt slut. Sluta med att vi är de mest metangasproducerande djuret på jorden istället för kossorna på grund av de ätbara vinflaskorna. Det är en dystopi jag inte vill leva i.
Nej. Men alltså, bakterier, vad var det jag tänkte på mer? Jo, att man jobbar ju mycket med havet. Det tror jag. Alger, snäckor, mycket sånt.
Nu säger du bara olika saker som finns i havet här, eller?
Snäckskal.
Ja.
och alger och alltihopa där som i naturens egna täta material på något sätt som kan göras.
Ja, just det.
Så att varför inte snäckskal? Eller, om jag tänkt, den bästa förpackningen i naturen, hållbara, tät.
Jag vet inte.
Ägg.
Just det.
Äggskalet.
Äggskal är bra. Det är inte jättehållbart väl?
Jo.
Ja, jag vet inte.
När det är någonting i det?
Ja, kanske. Jag tänker man kan tappa, vinflaska kan man tappa, det kan man inte göra med ett ägg.
Jo, men det går sönder.
Ja, jo, visst. Nej, men jag fattar, det går väl, det, jag håller med, det är ju väldigt tunt och bra. Och ett historiskt sätt att hålla någonting viktigt, typ sina barn, vid liv. Ja.
Faktum är att de använder ju äggformen när man jäser vin på många ställen. Mm. För det är liksom en form som gör att vätskan rör sig på ett speciellt sätt. Så att det blir lite ständig rörelse i vinet när det håller på att jäser. Vilket är bra.
Ja, jag fattar.
Så att, ja, kanske.
Ja.
Vi får se.
Ja, även ägg i framtiden tror jag. Det kommer bara vara sådana äggkartonger på Systembolaget nu framöver. Man kommer säga, hur många vill du ha? Jag vill ha 6 ägg Riesling, tack. Jättebra.
6 bag in ägg.
Bag in ägg, ja.
Jag såg faktiskt att vårt kända, jag vill säga ölmonopol, men det är inte riktigt, men Carlsberg.
Ja.
De är stora. Och håller på att experimentera med detta. De har faktiskt tagit fram en flaska av träfibrer som de finns att köpa med öl.
Mm-hmm.
Jag har inte sett den till salu än, men det finns bilder på den i alla fall.
Ja.
Men för att den ska vara riktigt tät så måste den alltså finnas ett plastmaterial inuti. Ja. Liksom på Tetra Brick.
Ja, exakt. De är inte liksom, bakat
dem. Ja, liksom på PET-flaskor. De har ju som en nylonmaterial för att det ska bli tillräckligt starkt och tätt. Så att,
det är inte.
Plast är inte så där jättebra.
Nej, kanske inte
totalt
för att det ska, kanske för att det inte ska smaka av sig av plasten på något sätt.
Så är det.
Just det.
Så att det är väl så långt vi kan komma.
Ja.
Vad tycker du själv?
Och vad tycker jag själv?
Vad har du själv för idé? Vad ska du se?
Jag vet inte om jag har någon ny idé om själva liksom flasktypen. Jag tror att det finns ju helt klart en emotionell aspekt i det här med vin, som om de finaste vinerna som ska lagras måste ha glas, så är det massa som inte kommer byta från glas för de vill verka som ett fint vin. Så det kommer vara, det är jättesvårt. Mm. Så det vet jag inte om jag kan läsa. Men det jag kan läsa, det har ju varit på tapeten en del nu och även länge med Nord Stream. Men det är ju gas. Jag tänker, varför inte göra en sån bara från, rakt från Bordeaux bara in på Systembolaget? Och
ingen skulle peta i det där röret på vägen från Bordeaux till Vin och Sprits gamla lager i Årstadal.
Ja, det är klart att det kommer ju vara sabotage och annat där som vill komma åt det här. Men då är det olika slangar om du vill ha lagrat eller vad du är ute efter. Eller någon form av grundvin kanske. Jag vet inte, men du har ju sagt att det finns vissa som gör vin i Sverige på fransk bas, så att säga.
Mm.
Sånt kan man väl hålla på med.
Mm.
Mm.
Vet du vad vi har stött på som jag inte tänkte på? Keykegs finns det något som heter.
Vad är det något?
Det är ungefär när man levererar öl.
Ja.
Det är ölbar, då vet du hur de ser ut.
Ja, just det. Kegs.
Sådana finns det för vin.
Ja.
Och de kallar för keykegs.
Tapp, liksom man kan vara på tapp.
Ja. Och då får man ha en kran.
Ja.
Och det är för att ha dem lite trendigt sådär kul på vinbarer.
Mm.
Naturvinsbarer.
Just det.
Att de har kranar, det har du sett.
Jag har sett det. Först kom det en liten trend med att man skulle ha färdigblandade drinkar.
Mm.
Eller i alla fall delar av drinkar på sån tapp. Och så har jag också sett, jag tror bara sett det en gång med vin på tapp. Men det finns ju.
Mm.
Grand det... Hotel Lund har det.
Urban Deli i Stockholm.
Ja.
På Nytorget.
Det är närmare där vi är nu i alla fall. Ja.
Men det är lite intressant.
Mm.
Och det kanske är något inför Systembolaget.
Ja.
Hur länge de blir kvar, men de kanske måste modernisera lite grann och ha lite kranar så att folk kan gå dit med sina egna flaskor och fylla på. Det vore ju väldigt bra. Han fick hålla med sin egen vinflaska där hemma.
Just det, som en sån app äppelskörd eller någonting. Man kan sen komma dit med sina egna druvor.
I utlandet förekommer detta.
Är det så?
Att man går och tappar upp vinet hos en liten lokal handlare från årets skörd. Och har det någon behållare hemma får man själv bestämma. Och i Sverige var det ju så förr med mjölk.
Just det.
Innan det började transporteras i flaskor. Innan... Då kom det i större behållare till butiken och sen fick man
Tetrapack hämta där. Kom in där också, ja, just det.
Ja, det blev ju stort. Det
är väldigt spännande. Ja, ja men det, alltså, så här, det finns ingen... Just när det gäller Systembolaget och innovation så är det klart att det finns tusen saker som kan göras. Men argumentet folkhälsan kommer ju alltid stå mot det.
Mm.
Så det är svårt. Men man får väl titta på runt om i världen vad det finns för något spännande som går att göra där då. Snarare än i Sverige där det kanske är mer reglerat.
Jag tror att flaskan kommer att bli kvar. Fast den kommer att bli lättare. Kanske får en annan form.
Sportform.
Som är mer praktisk.
Mm.
Och så kommer det finnas pappförpackningar gjorda av olika material, om det är trä eller snäckskorg. Men det blir liksom en form, känsla av att det är papper.
Mm.
Jag tror att det är ganska långt fram innan vi börjar jobba med snäckskal och äggskal och sånt där. Men så att det får en känsla utav det.
Ja, det tror jag också. Det är ju, tyvärr är det väl så, när en standard har satts så är den svår att bryta. Det måste ju till att de absolut lyxigaste grejerna gör det.
Mm.
För att andra ska följa efter på något sätt. Så länge champagne har sådana tunga liksom, som ska klara trycket flaskor så kommer det vara andra som vill göra det, tror jag.
Mm.
Och så länge man inte blir tvingad att byta så kommer det vara svårt, tror jag.
Det är ett miljöproblem, men det är inte det största miljöproblemet i världen.
Nej, men vi borde ta tag i alla som vi kan.
Ja, då gör vi det.
Då gör vi det. Då tar vi tag i det nu.
Ja.
Är det något mer du vill ta upp?
En sista sak.
Ja.
3D-printat.
Just det.
Det har vi inte nämnt.
Det har vi inte igen faktiskt.
Nej.
Vi har nämnt få högteknologiska grejer. Mer low-tech, mer äggskal.
Ja. Jag tror att man går till sin nya 3D-systembutik.
Ja.
Och printar fram lämplig flaska med lämplig etikett.
Mm.
Och fyller på med lämpligt vin. Som blandas i butiken.
Ah, det här, nu är vi ännu längre fram.
Ja, man trycker på olika knappar för man vill ha ett Chateau Margaux-vin.
Ah, då blandar den ihop det.
Ja.
Ja, just det. Jättepraktiskt, jag tar det.
Bra, då har vi löst allt.
Då löser vi allt. Vi säger hej då för den här veckan. Mm. Så hörs vi igen om 2 veckor.
Ja, med nya förpackningar.
Med nya förpackningar, men gamla tankar. Hej då.
Hej.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.